Du lyssnar på Ringar på vattnet av Jeanette Semb i översättning av Frank Svensson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Son, maj 1912. Anna stirrade bekymrat på kvinnan i sängen. Hennes kinder var mycket bleka och hennes ögon insjunkna, men hon hade fortfarande puls, om en svag sådan. Fru Brun, kan du höra mig? Det kom ingen reaktion från sängen. Inte ett ögonlock rörde sig. Anna tittade förtvivlat ut genom fönstret och önskade att Christian skulle komma snart. Hon tyckte att han hade varit borta i evigheter nu och kunde inte förstå varför det tog så lång tid att få tag i doktorn. Nils, kan du koka upp lite mer vatten åt mig? Bad Anna, mest för att ge honom något att göra medan de väntade. Pojken stod där lite tafatt vid dörren. Hon tyckte synd om honom. I rummet intill låg hans far död, ihjälslagen av hans syster med en stekpanna. Inte undra på att han var i chock, stackaren. Hur mycket ska jag koka? En hel kastrull, tack, sa Anna och doppade trasan i den lilla baljan på nattduksbordet. Men på vilket sätt hjälper det, mor? Frågade han tveksamt. Jag vet inte, jag... Anna tvekade. Hon visste ju egentligen ingenting om sådana saker. Hon kunde inte så många av de husmorsknep som hennes mor hade svurit vid. Hon hade en viss kunskap om vad man skulle göra vid en vanlig förkylning, vilka örter som hjälpte mot feber och halsont och vad som kunde lindra. Men hon hade verkligen ingen aning om vilka skador den här kvinnan hade. Kaptenen hade attackerat sin fru med enorm ilska. Varför kommer inte doktorn? Frågade Nils. Han hade inte rört sig ur fläcken. Jag vet inte, sa Anna och hörde desperationen i sin egen röst. Jag förstår inte varför han tar så lång tid på sig. Han kanske är med en patient. Hon hade själv en stark känsla av att det var bråttom. Att kvinnan i sängen gled allt längre bort för varje minut som gick. Käre Gud, hjälp denna stackars kvinna, bad Anna innerligt och la återigen trasan på kvinnans panna. Hon kände sig så maktlös. Käre Gud, hjälp hennes stackars barn, snälla, fortsatte hon. Doktorn måste komma snart, sa Nils och stod fortfarande på samma plats vid dörren, ovillig att lämna sin mor. Han kommer säkert när som helst, svarade Anna och försökte låta stadig och lugn. Cirka 100 meter från kaptenshuset vaknade Jenny till mitt på vägen. Hon kände sig omtöcknad och kämpade för att förstå vad som hade hänt. Hon kämpade för att se klart och försökte fokusera på människorna omkring sig, men allt tycktes smälta samman. Hon hörde röster, den ena högre än den andra, och önskade att de skulle vara tysta. Hennes huvud värkte, hela hennes kropp värkte. Allt gjorde ont. Det var inte mitt fel. Hon gick bara rakt ut i vägen. Jag hade ingen möjlighet att stanna i tid. Rösten var obekant för Jenny, men hon förstod att mannen talade om henne. Hon slöt ögonen. Det var mycket skönare att ha ögonen stängda än öppna när allt ändå bara var en dimma. Men så snart hon hade slutit ögonen hördes en enträgen röst som bad henne att hålla sig vaken. Jenny kände att det var ett omöjligt krav. Hon var så oerhört trött. Ögonlocken var tunga och allt hon ville var att komma bort från allt ljud, all smärta. Det skulle vara så skönt att få sova. Varför kunde de inte lämna henne i fred? Jenny, somna inte nu. Hon kände igen rösten. Det var Christian som talade till henne. Jag är så trött, Christian, mumlade hon. Jag vet, men du måste hålla dig vaken lite längre. Doktorn sa att det är viktigt, Jenny. Hans röst var bestämd, så Jenny gjorde sitt bästa för att inte ge efter för sömnen, som sträckte ut sina armar efter henne och försökte dra henne till sig. Hon visste inte hur lång tid det tog, men hon blev förvånad när flera armar tog tag i henne och lyfte upp henne på en bår. Båren gungade från sida till sida, som om hon befann sig i en öppen båt. Hon kände sig illamående. Hon är vit som ett lakan, hörde hon någon säga. Jag tror att hon kommer att kräkas, sa en annan. Så fort han sagt det försvann orden ur hans mun och Jenny kurade ihop sig, vände på huvudet och tömde ut dagens maginnehåll. Åh nej, inte på min bil.